Hallå och välkomna till Mord mot mord.
Vår podd, vår true crime podd.
Fucking podd.
Inte vår fucking podd.
Som vi gör varje vecka.
Mm.
Såna är vi. Mm. Ordning och reda. Vi sätter oss mitt emot varandra och pratar om lite olika saker och sen om varsitt fall.
Precis.
Det är väl en bra sammanfattning?
Det är en bra sammanfattning.
Mm, tack snälla. Hur är det med dig?
Det är bra.
Hur var din påsk?
Den var väldigt bra.
Berätta.
Jag var i Kivik.
Just det, hos din killes familj.
Precis, mm. De har ett sommarhus där, eller ett landställe där. Och det var jättefint väder. Och vi har pysslat jättemycket i trädgården.
Gillar du det?
Alltså, jag gör
du
det när det...
Du bildet med och bara så, kolla vad jag eldar!
Exakt, för jag gillar sånt. Vi har så här lyft mycket grenar och vet så här... Jag har typ staplat ved och sånt. Det gillar jag. Jag gillar ju inte typ att ligga på att det är en rabatt.
Nej.
Men jag gillar liksom när det är fysiskt arbete. Typ som nu har vi burit mycket och så här. Det blir väldigt tydligt resultat.
Det är exakt det. Det är likadant som att det är gött att städa något
badrummet.
Som är riktigt smutsigt.
Mm.
För att man bara får ett resultat.
Exakt.
Medan typ påtandet är så här, åh vad fint det blir här om 8 månader.
Eller
jag
som
vet
ni
inte hur lång tid det tar att odla saker.
Nej, eller som när jag städade hemma sist.
Ja.
Och Oscar inte ens märkte det.
Då kände du dig så connected till så många kvinnor genom historien.
Alltså verkligen. Hur var din påsk?
Det var jättebra.
Mm.
Jag och Marcus hyrde ett hus ute på landet utanför Gnesta. Tyvärr så tror vi att det spökade i huset.
Okej.
Det var verkligen ett superhus. Vi trivdes väldigt bra. Och konstigt nog så sov vi väldigt gott. Så jag tänker att det var snälla spöken.
Mm.
Okej, så det här är det som händer då. Vi kommer hit, bla bla bla, där, så som man gör.
Mm.
Så som vi gör när vi umgås.
Mm.
Och sen så typ första natten så gick vi och la oss. Och sen vaknar vi liksom båda två med ett sånt jävla ryck av att det liksom är en riktigt hög smäll.
Mm.
Alltså den är uppenbart inne, du vet som att något har vält in i huset liksom.
Mm.
Och båda två är så här, okej. Vad är det här typ? Och sen är Marcus ganska snabb, han bara, det var nog min gitarr.
Mm.
Han hade spelat gitarr kvällen innan. Så vi bara, jo, men det lät som en gitarr, för det var liksom en klang i smällen, om du fattar. Så vi var så jävla snabba på att så här, haka på gitarrspåret. Det var fucking gitarren. Kommer ner dagen efter, nej, gitarren var inte vält.
Nej.
Vi vet inte vad det var, vi hittade aldrig någonting som var vält. Sen hittar vi alltså en sån här. Du vet i filmen när de ska driva ut onda andar, så är det som ett liksom en, det ser egentligen typ ut som en jättetjock joint.
Ah, ja, det
är. Och så eldar, jag tror att det kanske är salvia, va? Ja, exakt. En sån hittar vi eldad liksom i ett hörn typ.
Mm.
Och det enda, det är ju, det är ingenting annat man har det för.
Nej.
Förutom att driva ut onda andar.
Ja, precis. Onda energier typ.
Okej. Okay. Ja, men så då kan jag ändå vara lugn med att det antagligen bara var ond energi.
Det kan du.
Ja, okej, okay, men skönt. Men för sen, då var vi så här. Och du vet, det låg en liten fjäder bredvid som jag tänker att man viftar runt med, I don't know. Så det var ju, du vet, när jag så såg det.
Men det hände något mer än bara den där gitarrklangen.
Sen så var vi ute och gick i skogen.
Mm.
Då insåg vi alltså att det på riktigt så här, 10 meter bakom huset så ligger en så begravningsplats från järnåldern.
Mm.
Utmärkt.
Mm.
Läskiga spöken, eller?
Mm.
Från järnåldern.
Smedar och...
Och det lät ju, det var ju klang.
Mm.
Det kanske var en smed som slängde en grej, tänker jag. Men en annan läskig grej som hände var också att Marcus hittade typ så en låda med svinmånga svartvita bilder på asiater. Och det var inte en asiatisk kvinna som hade det här huset. Så det kändes inte som att det var familje.
Nej, det var konstigt.
Jag vågade inte kolla på dem. Alltså jag är ju, det är ju mitt problem. Jag tror ju inte på spöken och jag är jätterädd för spöken.
Mm. Är det motsägelsefullt?
Jag vet, fast det handlar väl snarare om att jag inte ens kan liksom acknowledge
Nej.
Den möjligheten
Nej.
Att de finns.
Gjorde du svarta madam och sånt?
Japp, fast jag gjorde ju det. Alltså jag var ju jätterädd.
Mm.
Men du vet, grupptryck.
Mm.
You know. Gjorde du det?
Ja, jag gillade ju, jag var också rädd, men jag tror kanske jag har lite mer intresse än du. Och jag tror ju verkligen på spöken och andar.
Men du skulle ju lugna mig och säga att det inte fanns några, att jag inte har typ så sovit med en gast hela
det har du garanterat jag men gjort, men det var ju ett snällt spöke.
Det är verkligen sant, för det var det jag funderade på, vad det är för snälla spöken som bara säger nu ska jag se till att du får sova riktigt gott.
Ja, men alltså ett av mina, det finns ju det, gissar jag, eller liksom det gör det ju, för det är klart att det
vet
finns
vad?
Andra.
Vet du vad, kör dina teorier.
Nej, men jag har inget teori egentligen, utan mer bara vad heter det där programmet?
Vad, Det okända?
Det okända.
Ja.
Det är ett fantastiskt program.
Ja, det är det faktiskt.
Men där är, känns det ju oftast som att det som känns ofta med andra är att de i alla fall är osaliga.
Ja, att de inte hittar någon ro, är det det? Mm. Men jag tänker att man hör ju väldigt snabbt, det är ju Kasper, det snälla spöket, men i övrigt så, de behöver ju en PR-byrå, spökena, som kan rebranda dem.
Jag tror att det är just för att man kallar dem för spöken, det är inte ett bra namn, det är typ andar snarare, tänker jag.
Okej. Okay.
Ah, ja.
Men vi borde då kalla, okej, då säger jag så här. Då borde vi kalla de onda för gastar och de goda för andar.
Mm.
Så det var bara en and.
Ande.
En and, just det. Mm. Det var inte så att jag levde med ett fjäderfä.
Nej, det gjorde du inte.
Nej, men det var verkligen en super helg.
Mm, vad härligt.
Det var fan kanon. Och i måndags hade jag en sån jävla bra dag när jag, du vet, vaknade tidigt, gjorde yoga hemma och sen satte mig upp och klippte podden. Och det kändes som att så här, så här hade det varit om man jobbade med det här. Eller förstår du? Att det bara så här, du vet att jag liksom så klockan ett hade klippt klart. Att man inte behövde hetsa hem från jobbet och sätta sig i panik.
Nej.
Och bara...
Nej.
Fick sån frilanskänsla.
Men saknade du det då?
Alltså ja, för att jag tror jag har ju frilansat lite innan. Mm. Och det är ju jättejobbigt på vissa sätt.
Mm.
Mitt problem var ju framförallt att jag aldrig slutade jobba. Alltså då hade jag inget kontor att gå till. Liksom.
Nej.
Men det var ju också jävligt härligt. Jag har ju också börjat få en sån längtan här nu att jag typ inte, att jag säger till mina kollegor att jag bara, jag går och sätter mig på ett café.
Mm, men det är ju jag bra att man kan göra det.
Ja, vi har ju verkligen inte den kulturen.
Nej.
Alltså alls. Men det, ja, jag tror att jag har en liten frilanslängtan som kan stillas av att bara sitta på ett café och jobba en eftermiddag.
Det är bra.
Ja, men det är faktiskt härligt.
Mm.
Har du lyssnat på någonting? Har du läst någonting?
Jo, jag lyssnade på en ny P1-dokumentär som heter Avrättad av IS.
Åh, fy
fan. Som var jätteintressant och är såklart fruktansvärd.
Vad är, vem är?
Det är en kille som, liksom, jag tror att han är uppväxt i Sverige. Mm. Eller, ja. Han har varit så här, han har haft massa issues, liksom. Han har inte mått så bra. Han har liksom medicinerat och sådär. Och så åker han till, om det är Irak.
Ja.
Tror jag. Han åker i alla fall med sin farbror dit.
Oj, okay.
Som har någon slags business där. Och så blir de kidnappade. De är shia-muslimer.
Och blir kidnappade.
Blir kidnappade. Och han, Nor som han heter, den här killen som han har tatuerat in Imam Alis svärd, tror jag att det heter.
Okay.
Som är en så här shiitisk symbol på sin underarm. Och då har de liksom, den är bara otrolig. Den är liksom superhemsk såklart.
Ja.
De blir kidnappade av IS.
Åh, fy fan.
Mm. Hemsk. Men väldigt bra som alla P1-dokumentärer är.
Ja, jag känner att jag måste typ tillbaka lite grann i P1-dokumentärs-gamet. För att de gör ju så jävla mycket bra grejer.
Mycket
det
bra
måste
grejer.
Vi ge dem.
Mm. Det tycker jag.
Ska vi dra igång lite? Eller?
Ja.
Okej. Okay. Jag ska berätta en väldigt märklig historia som jag blev tipsad om.
Okay.
Den är verkligen speciell, kan vi säga. Vi är då i maj 1963 när 14-åriga Sebastian Guerrero, han är liksom ute och, jag vet inte om han går eller om han leker, jag vet inte vad han gör, men han är i alla fall utanför den lilla byn Yerba Buena i Mexiko. Och han, det är liksom, det är ett berg och så är det liksom grottor typ. Och så ser han hur det kommer ljus från en grotta och typ han hör ljud.
Mm-hmm.
Så han liksom så här smyger närmare och kikar in. Och inne i den här grottan så pågår liksom den värsta scenen du kan tänka dig. Det liksom är ritualer, ritualmord. Det är liksom folk som typ, du vet, dricker blod. Det är, alltså det är så här, det är...
Var, vilket land är det?
Mexiko, förlåt.
Mexiko. Mm.
Och han liksom så här ser då en person bli mördad.
Usch.
Och sen så liksom backar han långsamt bakåt för att ingen ska höra han. Tänk dig skräcken.
Mm.
Och sen så springer han 2,5 mil till närmsta polisstation.
Jävlar.
problemet är ju då att när han berättar för de här poliserna att vad han har sett, så tror de honom inte, utan tänker typ så här, här är en sjuk person, eller här är en galen person, eller här är ett barn, eller whatever liksom. Och det han säger är ju liksom så här, jag har sett folk dricka blod som vampyrer. Så att de är så här, absolut lilla gubben typ. Men jag tror att det är på kvällen. Och sen får han stanna på polisstationen, för han, de kan ju liksom inte bara skicka iväg ett barn hur som helst. Som sagt, han är jättelångt hemifrån. Så att morgonen efter så får en polis som heter Luis Martinez uppdrag att följa honom hem. Mm. Och på vägen då, eller strax innan de går, så lovar han att han så här, okej, men vet du vad, vi går och kollar grottan. Jag tänker, du vet att det verkligen är som en sån, när man typ ger en eftergift för att man ska, alltså att det liksom så här, nu ska vi bara lugna dig liksom. Ja, vi går och kollar den här grottan liksom. Så de lämnar polisstationen tillsammans, och det är sista gången de ses i liv. Så den här historien börjar då egentligen med två helt andra personer, bröderna Santos och Cayetano Hernandez. Och de var liksom till en början någon slags så här kringresande jävla skojare typ, som håller på med scams och sånt. Och sen så har de liksom eskalerat lite grann till men inbrott och rån och liksom så där. De är inga, ja men de är inga good people.
Nej.
Men i slutet av 1962 så kommer de på en idé. Liksom, det här känns som att de tyckte att de var så jävla smarta när de hittade på den här idén. För det de ska göra då är att hitta en liten by där invånarna är liksom fattiga, isolerade och inte liksom läs- och skrivkunniga, så outbildade liksom. Och sen ska de manipulera dem att tro att de är återuppståndna inkagudar. Och om de bara följer dem i det här, om de gör som de säger, så kommer de då belöna de här byborna med rikedomar. Och typ så här, ja men välstånd och hela den där grejen liksom. Så att de hittar då byn Yerba Buena, som har typ 50 invånare och är liksom extremt isolerat. Det är så här perfekt för deras syfte. En grej är att de gör ett fel då när de rider in i den här byn och säger det här med inkagudar. För liksom inka har aldrig, det har aldrig varit, det är inte det att inkariket var där överhuvudtaget. Nej, det var ju så här Peru.
Peru
liksom.
Ja.
Men, och framförallt de här delarna av Mexiko, det har liksom inte varit det överhuvudtaget, utan de var azteker. Ah. Är liksom det som var där. Så det är helt, det är helt annan mytologi. Och, men de kör på med det liksom. Så att jag tror att de, men de säger det och folk ändå typ köper det på något sätt liksom. Jag antar att de helt enkelt var supermanipulerande och jättecharmiga och var bra på att få med sig folk liksom. Så de säger då till de som bor där att om de följer dem och gör som de säger, offra lite tillhörigheter, du vet såna grejer, så kommer de visa de skatter och rikedomar som finns gömda i grottorna runt byn. Och du vet, så här, ge dem framgång med skördar och skänka god lycka, bla bla bla, allt sånt där. Och typ nästan alla går med på det här liksom, i den här byn, de blir liksom involverade i det här. Och det blir supersnabbt en riktigt fuckad sekt, kan man väl säga. Så det finns någon liksom, de har någon gård i byn som jag tror att de bor i, eller som bröderna har då liksom. Men de börjar då också använda sig av den här grottan. Och där arrangerar de ritualer där man bland annat röker gräs och äter som peyote. Du vet, sån kaktus som man blir, det är hallucinogent liksom. Och sen så börjar de då ha orger. Man kan väl säga att de i mångt och mycket gör hela byn till sina sexslavar. Jag vet inte om de har sex med alla, men det är liksom så här, de är så här, nu måste alla ha sex med varandra och framförallt säkert med oss liksom. Så det är så här, det känns som att det går så himla fort med liksom. Men de lyckas bara manipulera de här människorna, och sen är de säkert läskiga och våldsamma och så också, tänker jag. Så att de, folk lever i en sån, men typ en fångenskap. De har, när de har kontroll på hela den här jävla byn liksom. Men trots det, eller liksom inte kanske trots det, utan det som händer är att byborna börjar vara så här, men vad är det här? Typ, det har inte kommit några skatter.
Nej.
Vi har inte hittat, vi har inte fått några belöningar överhuvudtaget. Det enda som har hänt är typ att vi har blivit våldtagna och drogade, och ni har tagit all, alltså de får pengarna, folk var superfattiga. De får pengarna som de hade, hade de fått ge till dem liksom. Så att folk börjar, men det börjar uttryckas missnöje helt enkelt, och då bröderna känner så här hur de blir mer och mer pressade egentligen. Och de börjar liksom tappa tappa sitt grepp om den här situationen som ju de tycker är kanon. Liksom. Mm. Att de bara är där och får typ ligga och knarka och få pengar och grejer från folk. Liksom. Så vad gör då bröderna Hernandez? De inser att de behöver liksom något att imponera på de här byborna med.
Mm.
Så någon gång våren 1963 så åker de till Monterrey i norra Mexiko för att liksom hitta nya personer att dra in i sin plan.
Mm.
Och där möter de syskonen Eliasar och Magdalena Solis. Och jag läste någonstans att de i början, du vet, kändes lite grann som de hade någon sån tanke om att så här, vi tar in sexarbetare för att då som blir som någon slags, I don't know, sexuell gåva då. Aha. Till det här. Alltså jag vet inte om det finns någon, det känns som att det är någon sån grej liksom.
Det var inte en skatt i guld vi menade, det var en kropp.
Det var en skatt i bröst. Men så vi pratade lite grann om Magdalena Solis då. Hon föddes någon gång i mitten på 30-talet. Man vet inte när. Och hennes liv var liksom supertufft redan från början. Alltså hon föddes in i extrem fattigdom och i en extremt dysfunktionell familj.
Mm.
Nu ska jag berätta hur dysfunktionell den är. För när Magdalena var 12 år gammal tror jag, så började då hennes bror Eliasar agera som hennes pimp.
Mm.
Och först sålde han henne till liksom folk i närheten. Och sen så började han också sälja henne till totala främlingar. Jag har också läst, det finns information om att de också hade typ ett incestuös relation, de två med liksom. Och den här situationen har liksom de fram tills att de möter de här Hernandez-bröderna, alltså att han är hennes pimp liksom. Mm. Så att de träffar de här personerna i våren 63, Hernandez-bröderna, och Hernandez-bröderna förklarar sin situation, förklarar vad det är, så här, vad deras plan är. Och syskonen Solis är så här, ja, men vi är med liksom. Jag tänker, det är ganska lätt att bara släppa allt när man har en jävligt miserabel situation redan från början. Så att de tycker att det låter som en superidé och går de med på att hjälpa dem. Mm. Följer med tillbaka till den här byn. Och det här är då vad de gör. Bröderna Hernandez säger till sina följare att liksom bege sig mot grottan.
Mm.
Och när alla är där så presenterar de först Eliasar som high priest. Mm. Alltså, och då har de bytt. Nu är de aztekerna. Så då är han en high priest, liksom en resurrected high priest of the Aztecs typ. Och sen gör de någon slags så här trolleritrick lite grann som får det att
såga framstå. Lådan.
Exakt. Det var mer så korttrick som alla blev väldigt imponerade.
Eller som flygande duk.
Ooh, det henande. Nej, det här gänget håller fan på med gastar. Mm. Nej, men det de gör är att de gör liksom någon så här. De får det att se ut som att Magdalena Solis dyker upp i ett rökmål.
Mm-hmm. Det var ju för ganska mäktigt.
Ja, eller hur? Ganska fett ändå. Så det gör han då. Och då presenteras hon liksom så här. De bara, här har vi henne. Den återuppståndna aztekiska gudinnan Coatlicue, tror jag man säger. Och sen så, pang! Så dyker hon upp liksom i det här rökmålet typ. Vilket låter?
Det låter ju fett.
Det låter ju fett liksom. Jola ber oss nästa.
Verkligen.
Så att den här gudinnan då, Coatlicue, hon födde månen och stjärnorna.
Mm.
Och hon var också, hon födde också snubben som blev solen och krigets gud, så tror jag det.
Mm.
Och Magdalena får då titeln High Priestess of Blood.
Mm.
Det sätter ju vissa krav på en person om man får det. Så att byborna blir liksom helt alltså förtrollade av det här.
Mm.
Att det liksom är så här, hon dök upp i ett rökmoln och här är hon, alltså liksom det blir en, trolleritricket funkar så jävla bra. Mm. Plötsligt är alla jättetrogna den här jävla sekten igen liksom. Och det blir nästan som att det, alltså Hernandez-bröderna inte hade räknat med när de gjorde hennes entré så jävla maxad, var ju att byborna skulle vända sig framförallt till henne.
Nej.
Så de tappar ju egentligen makt för att det nu är liksom så här, gudinnan är här.
Mm-hmm.
Och Magdalena, hon hittar liksom in i sin nya roll väldigt snabbt, kan man säga.
Gud vad jag hade gjort samma sak.
Ja, men också typ att man bara, tänk dig hennes jävla liv.
Mm. Och så helt plötsligt är hon en aztekgudinna.
Exakt.
En dröm.
Exakt. Och typ folk bara tillber henne liksom. Och det verkar typ som att hon börjar tro på det själv.
Mm-hmm.
Jag läste på vissa ställen står att hon gick in i liksom någon slags, du vet, psykos typ. Jag vet inte om det var så eller om hon bara utnyttjade situationen. Det är lite svårt att veta.
Mm.
Det är också den här typen av fall där det blir så mycket med höllt i dunkel för att det är så, det är ritualer och det är gudar och det är liksom så här, ja, hur som helst. Hon blir liksom helt uppslukad av sin roll och går in i det helt och hållet och tar då över ledarskapet för den här sekten. Och det kommer då visa sig att hon är extremt sadistisk och extremt våldsam. Och inte nog då med att byborna återigen liksom börjar tvingas typ knarka och ha orger och sådär. Det ballar liksom ur mer och mer.
Mm.
Och hon börjar beordra dem och så här, alltså utöva våld mot varandra, att, alltså att sortera varandra. Och hon verkar, ja men det verkar som att hon tycker att det är nice.
Hon tycker det är härligt liksom.
Ja, ja men typ så.
Så vad är man för människa då?
Nej men alltså jag är det.
Nej, jag vill att du ska svara på det.
Kul, du vänder dig verkligen till en som vet. Men jag tänker att det förstås finns en, eller jag tänker att våld kan normaliseras när man har utsatts för våld så himla himla tidigt. Så att det kanske blir en sån, alltså inte för att jag försöker liksom rättfärdiga det hon gör eller framförallt kommer göra, men att det liksom blir en,
det blir inte så avlägset som för vissa andra.
Nej men nog att det kanske blir så här, det här har ju jag varit med om. Folk har gjort såna här saker mot mig. Alltså tänkte att hon var 12 år gammal.
Det är lite internatssymptom, syndrom.
Ja, exakt. Mm. Ja men precis, att det blir den penalismgrejen att man bara, ah, men det här hände mig så nu ska jag göra det mot andra också.
Mm.
Plus att jag tänker att hon har känt sig totalt maktlös hela sitt liv. Nu plötsligt har hon makt och sen måste det vara någon skit från början.
Ja.
Jag tänker, vad är det sociopat man blir, psykopat för som man till, tror jag. Så att hon är väl totalt jävla, inte avskärmad, vad heter det, avtrubbad.
Mm.
Typ. Jag tror, alltså, sen är det också att folk är med om vidriga saker och absolut inte gör
nej,
så här.
Det vet
så att jag tänker att det finns väl några grundtendenser. Okej. Bara några veckor efter att Magdalena kommit till byn och tagit över så beordrar hon då sina första mord. För då vill två av byborna lämna sekten.
Mm.
Och jag gissar att det är för att de inte gillar att bli torterade och våldtagna.
Mm.
Det känns som en rimlig anledning att sluta på ett jobb, höll jag på att säga. Så de, det kommer då fram att de vill lämna. Och då för man dem inför, liksom framför gudinnan. Och hon ska då bestämma vad som ska hända med dem. Och hon kommer då fram till att lynchning till döden känns som ett rimligt straff.
Mm.
Så hon beordrar då de andra sektmedlemmarna att attackera de här två och tillsammans liksom misshandla dem tills de dör.
Fy fan vad läskigt.
Och det blir liksom startskottet på en sån total eskalering av det här beteendet och av då alltså Magdalena, Eliasar och bröderna Hernandez beteende. För det är inte som att de andra inte är involverade.
Nej.
För de märker ju då att så här, det som krävs för att folk inte ska vilja hoppa av, det är ju att de är rädda.
Mm.
Det är liksom det som hon, de framstår som totalt jävla gränslösa och liksom bara, ja.
Management så. By fear.
Verkligen, verkligen så. Så, Magdalena som då är the high priestess of blood, börjar förstås genomföra blodritualer. Där de alltså, men åderlåter, är det väl? Följare.
Mm.
Alltså de liksom dränerar följare som vill lämna på deras blod. Sen blandar de det med kycklingblod. Och sen så har de liksom ett krus som de dricker ur det. Alltså dricker blodet ur.
Mm.
Och jag tror att det framförallt är Magdalena och de andra high priests som gör det. Men man skickar också vidare till andra. Och det ska då så här, du vet, ge rikedomar och evig styrka, ungdom.
Typ,
ja. Ja, exakt. Det känns lite Elisabeth Bathory, vissa av de här grejerna.
Mm.
Jag är också som sagt orolig att precis som Elisabeth Bathory kan det vara gravt överdrivet. Då är det
säkert.
Så. Innan man tog offrens blod så utsatte man då de här liksom svikarna för tortyr.
Mm.
Man bränner dem, misshandlar dem, skär av vissa kroppsdelar och sådär. Och så tvingar man då liksom, alltså man tvingar ju de andra sektmedlemmarna att vara med i allting liksom. Vilket jag tänker blir en sån dubbelkontrollgrej. Och när de då är nöjda med den här tortyren, med åderlåtning och allt det andra, så låter de liksom bara dem men blöda ut och dö egentligen. Och under 6 veckor så offrar man då minst 6 personer.
Mm.
Och det är så sjukt att det eskalerar så jävla snabbt. Alltså hon har varit där i liksom 1,5 månad.
Mm.
6 offer. Och det finns också, jag läst på några ställen att i slutet av den här liksom eskaleringsperioden så började man typ skära ut hjärtat på folk.
Gud.
Du vet, medan de först fortfarande levde. Alltså som sagt, det kan verkligen vara grovt överdrivet. Men det är, så här, det är liksom det som...
Rumor has it.
Ja, men lite så. Och typ verkligen så alla rumors has it. Så det är också bara typ 40-50 personer är liksom...
Bodde den här pojken som hittade dem i grottan i den här byn?
Nej, han är från en annan by. Mm. Så han har liksom ingen koll på det som har hänt där. Han är på Malin, en märklig person som är ute och traskar mil i bergen på egen hand. Så som sagt då, i maj 63 så kommer den här pojken, Sebastian Guerrero, och ser då ett av de sista morden som sekten genomför. Och när Sebastian och polisen då, Luis Martinez, försvinner så börjar man, alltså börjar de ju utreda vad som kan ha hänt. Och jag tänker att man också blir lite nojig för att man eventuellt har en satanistisk sekt som suger blod i bergen.
Ja, de bara, den lilla.
Det kan vara läge att agera. Så de gör det. Den 31 maj så bestämmer polisen sig för att tillsammans med militären storma den här grottan. Stor operation. Och där inne försöker då...
Bodde de i grottan eller?
Nej, alltså det är lite oklart.
Ja.
För att de har ju en gård och grejen är att de bor måste ju, eftersom det är en by och det är byborna som är med.
Så borde de ju bo i byn.
Alltså,
de stormar i alla fall.
Ja, exakt. Och då är det sektmedlemmar där inne. De har barrikaderat sig i grottan. Liksom.
Ja, ja, ja.
Och,
de kanske anar att det är på gång.
Ja, men exakt. Det är väl...
De tar tillflykt.
Ja, det kanske stått en sån spejare.
Mm.
I mitt huvud nu så var en spejare involverad. De har, alltså polisen har uppenbarligen skjutvapen. Och det har också de i grottan. Så det blir en liksom sån jävla shootout mellan de här båda.
Sånt litet utrymme.
Ja, eller hur? Jätteobehagligt. Och även du vet att det är ett fucking slakthus där inne från början.
Det också.
Så att det är väldigt många sektmedlemmar som dör under den perioden. Och när de väl tas in i grottan så hittar man då kroppsdelar utspridda. Man hittar liksom
det
så här...
Det måste lukta så äckligt där.
Ja, 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 1000%. Och du vet, det är liksom så här blod kletat på... Ja, det är...
Äckligt.
Så vidrigt här. Magdalena, Eliasar och Santos och Cayetano Hernandez är inte i grottan. De är då på den här gården i byn som de, där de, som de har tagit över. Där hittar man också kilovis med gräs.
Mm.
Så jag tror att man i början tar dem på det.
Mm.
Men grejen är att man hittar också Sebastian och Louise kroppar där.
Mm.
Och Louise hjärta saknas när man hittar honom. Och när polisen då väl lyckas ta sig in på den här gården så är Cayetano Hernandez redan död. För han skjuts av en sektmedlem som heter Jesus Rubio. Och det sägs då att Jesus tog ut sin hämnd för att han ville bli en sån high priest.
Mm-hmm.
Men att han inte fick den tillåtelsen. Så då passade han på att skjuta, så hämnas lite grann. Mm. I don't know. Och hans bror Santos skjuts av polisen när han försöker liksom fly eller whatever. Mm. Men syskonen Solis är då alltså fortfarande i livet, men trots att man hittar resterna av 6 människor i grottan så åtalas de bara för morden på Sebastian Guerrero och Luis Martinez.
Mm-hmm. Ja, man kanske inte kan styrka att de...
Alltså det är ju liksom det som är grejen, för att trots då att, eller det är inga sektmedlemmar som berättar någonting.
Nej.
De håller, alltså de har uppenbarligen fortfarande sånt jävla grepp över dem liksom. Så de berättar ingenting. Jag tänker ju också, om man vill vara lite cynisk, att de kanske ansåg att mordet på
polisen och pojken,
prioriterades där liksom.
Säkert.
Eller du vet, det är också möjligt att man inte ens, för jag har inte hittat några namn på de här offren.
Nej, man vet typ inte vilka det är ens kanske.
Nej, alltså eventuellt liksom. Så Magdalena och Eliasar döms till 30 års fängelse, har jag skrivit. Nej, 50 års fängelse för de här 2 morden. Och resten av de överlevande byborna som sagt vägrar att vittna mot de här personerna, men de döms liksom allihopa till 30 års fängelse för att då ha deltagit i morden på de här 6 personerna.
Mm.
Och det, alltså som sagt, ingen av dem säger någonting då, men de börjar prata när de blir äldre.
Mm.
Så att mycket av de här uppgifterna kommer liksom från dem.
Mm.
Men att det, de gjorde inte det då, liksom.
Har de fått komma ut ur fängelset?
Alltså
2061
3 1963. Grejen är att jag
du hade ett framtida mord.
Gud. Ett nytt grepp jag testar på. När vi fabulerar fram framtidens mord.
Som den där Minority Report med Tom Cruise.
Men det är också bara som så alla, du vet, fram, att man ska skriva så, du vet, så här, framtidens kontor, framtidens resande. Vi bara, framtidens så här kommer mord. Man mörda i framtiden.
Ja, men 1963 plus 50 var ju 2013.
Exakt. Oh, mm. Alltså, du har blivit så fucking bra på matte. Tack. Du har ju verkligen tränat på helgerna, höll jag på att säga. Jag var kul att tänka att du sitter med en mattebok på helgerna. Mm. Jag vet ingenting. Nej. Om vad som hände henne efteråt.
Du var säkert ute.
Alltså, hon hade varit, vad är det, typ 89 nu, så att hon är född 1930. Det är inte det att jag gjorde en sån här huvudräkning på det, utan rakt av använde miniräknaren tidigare idag. Vi har inte alla din hjärna.
Men så hon är kanske ute och är asgammal?
Eller eller så har hon
dött.
Jag tänker typ, i mitt huvud så är hon död. Ja. Men byborna är nog säkert jättemånga som är ute. Han var ju lite äldre. Alltså det är ju möjligt liksom. Men det finns ingen information om det överhuvudtaget.
Byborna lär ju ha fått lite förmildrade omständigheter när de väl började prata och sådär.
Ja, och typ att det också var så att de är ju också offer.
Mm. Jag vill se hur hon ser ut.
Ja, det ska vi kolla på sen.
Är du färdig?
En sekund.
Jag måste säga en sak sen innan jag glömmer bort den, men den är off topic. Så alltså, jag,
vill du säga den?
Jag vill att du ska berätta färdigt först.
Okej, så kan du avsluta med något lite mer upplyftande.
Det är en fundering som jag fick nu bara.
Längtar. Okej. Nej, men sagt, det finns ju en stor risk att typ, både hennes roll och allt som händer typ är överdrivet. Mm. Men för att jag tänker att det som är grejen är att det finns så extremt få kvinnliga seriemördare som är sexuellt motiverade, som hon verkligen, verkligen är. Mm. Så att du vet, så här, det och typ blodsoffer, ritualer, religiositet,
allt det där
är liksom så här, ja, exakt, det är upplagt för att det ska vara fucking extreme.
Den är ju väldigt filmisk, alltså man skulle kunna göra en rätt läskig film.
Alltså det verkligen.
Nej.
Jag vet inte. Jag ska bara ta en bild. Bra, nu gör vi den här bilden. Jag tycker, och jag ber om ursäkt att jag säger det här.
Du tycker hon är snygg. I mitt huvud har jag sett framför mig att hon är det nämligen.
Alltså jag ska säga att hon ser fucking cool ut. Mm. Jag ska inte säga att hon är, men hon ser ut som någon man inte mässar med.
Okej, okay, det var inte alls.
Berätta.
Som jag hade tänkt på.
Beskriv.
Men hon ser ju bara ut som en så här 1800-talskvinna typ.
Ja.
Är det verkligen hon?
Hon har ålderdomlig styling. Mm. Men fast hon ser ut, alltså hon ser stenhård ut.
Ja, det gör.
Jag gillar hennes frisyr dock.
Du ser ut som hon har som kopparhy.
Ja, det kanske hon, det har hon nog. Mm. Det ser ut som det, som sil, som man brukar säga.
Har inte han blivit knivhuggen i ansiktet också? Sil.
Va?
Det är ett R, han har ju kopparhy och ett R. Nej. Vi får googla det.
Vi återkommer om det. Berätta om din fundering.
Nej, det var när vi började prata om trolleri. för då tänkte jag på, kommer du ihåg det gick så här, och du sa Joe Labero?
Ja.
Det gick ju massa sådana program på typ så här sexan och sånt när vi var yngre, när det var så här trolltrick
typ. Ja, men typ han är som är ute på gatan och trollar, som är lite så emo-kid typ.
Exakt.
Kajal och
så. Men så var det, så tänkte jag, ibland så var det typ att så här, trollkaren då, eller magiken, sänktes ner i typ en så här jättestor fish tank med massa kedjor. Och så skulle han ta sig upp. Det är väl inte trolleri?
Nej, det är ju utbrytare.
Det är ju utbrytarkonst, yeah. Det är ju någonting annat.
Du, jag håller verkligen...
Det var bara det jag tänkte på. Det var allt.
Och jag vill verkligen bara säga dig att går du till val på det här...
Absolut.
Så är jag... Är du min talman? Discoid lupus erythematosus har sil. Det är därför.
Han har aldrig blivit knivhuggen.
Han har aldrig blivit knivhuggen.
Varför har jag hittat på det då?
Åtminstone inte i ansiktet.
Då har han säkert inte blivit det.
Nej.
Okej.
Okej, bra.
Då är det min tur.
Då är det din
tur. Är du beredd?
Jag ska hälla upp vatten. Vill du ha vatten?
Jag har, tack. Iwao Hakamada föddes den 10 mars 1936 i Shizuoka City i Japan.
Mm.
Vet du vem det här är?
Nej.
Han var
jag. Gud, vad imponerad jag är. Det är som att jag hade dragit på tian i På spåret. Absolut inte.
Iwao var en framgångsrik boxare i lättviktsklassen.
Ja, vänta. Mm. Jag trodde alltså att i Wow, alltså att läste allra första som du sa.
Iwao Hakamada.
Jag trodde du menade att det var en stad, alltså i staden Iwao Hakamada.
Föddes.
Förstår du vad jag menar?
Okej, okay. Han heter Iwao Hakamada.
Jag är med.
Han var en framgångsrik boxare i lättviktsklassen och han var rankad som sexa i världen.
Åh, jävlar.
I sin viktklass. Och det här är inte superstark information, men under mellan åren 1959 och 1961 så var han med i 29 stycken professionella boxningsmatcher där han, där jag har skrivit här, det gick bra för honom i de matcherna. Jag vet inte om han var.
Inte hur bra. Han överlevde.
Han överlevde. Mm. För 1961, så la, då var han alltså 25 år gammal, la han sin boxningskarriär på hyllan. Mm. Och han började istället arbeta på en fabrik som tillverkade misopasta.
Oh, nu blir jag så sugen på misopa.
Ja, men det känns som ett konstigt karriärsdrag. Jag vet i och för sig inte exakt vad han gjorde där. Men,
han kanske var svinbra på miso. Eller gillar miso väldigt exakt. Mycket.
Men, eller och, i juni 1966, när han var 30 år gammal, så hände något som skulle förändra Iwaos liv ganska ordentligt.
Okej.
Okay. För på kvällen den 13 juni 1966 började det brinna hemma hos en av Iwaos chefer på misofabriken. Och Iwao var där för att hjälpa till med att släcka elden. Och när elden väl var släckt så hittade man chefen och chefens fru och deras två barn, alla döda.
Oj.
Huggna till döds.
Oj.
Och innan huset, eller så innan huset hade blivit påtuttat, så hade då någon dödat de här fyra personerna och någon hade också stulit 200 000 yen. Jag vet inte hur mycket pengar det är.
Nej, det är väldigt svårt att veta.
Men det känns som att det kan vara ganska mycket pengar. Och polisen började då såklart utreda vad som har hänt, och i augusti samma år så greps Iwao Hakamada för det här brottet.
Okej.
Och under tiden som han satt häktad så erkände han brottet, och han åtalades då för mord för fyra personer, för stöld och mordbrand. Och det här liksom åtalet baserades på hans egna erkännande och en liten fläck blod och en liten fläck bensin som hittades på en pyjamas som han som tillhörde Iwao.
Så speciellt om han begick mordet i pyjamas.
Mm. Precis, men det är inte riktigt så som man tror. Men det kommer vi komma till det sen.
Spännande.
1968, alltså 2 år efter morden, så drog rättegången mot Iwao igång. Och under rättegången så tog han tillbaka sitt erkännande. För han och hans försvarsadvokat hävdade då att Iwao hade blivit förhörd i totalt 264 timmar i 16 timmars svep över 23 dagar.
Åh, jävlar!
För att då liksom de skulle frammana ett erkännande. Ja. Så att han blev också nekad både vatten och tillgång till en toalett under tiden han förhördes. Så han har ju
det
då
upplagt för att det ska bli ett falskt erkännande.
Exakt. Mm. Och han säger också då att han har både blivit sparkad och slagen av polisen under förhören. Så han liksom, ja. Mm. Till sin syster så sa Iwao, I could do nothing but crouch down on the floor trying to keep from excreting, vilket betyder då att tömma tarmen.
Yeah.
One of the interrogators put my thumb onto ink pad, drew it to a written confession and ordered me write your name here while shouting at me, kicking me and wrenching my arm.
Åh, jävlar.
Så han har liksom, enligt honom själv i alla fall, blivit tvingad att erkänna. Och när han då tog tillbaka sitt erkännande så bestämde sig åklagaren också för att lämna det här liksom ganska svaga beviset med hans, den här pyjamasen och hans erkännande, och så fokuserade de istället på andra blodiga kläder som de hade hittat i en misotank en tank på misofabriken. Och de kläderna hade man hittat 14 månader efter att morden hade begåtts, så ganska långt efter. Och polisen menade, eller åklagarna menade, att man hade hittat blodspår med DNA som tillhörde de här fyra offren. Och man hävdade då att Iwao hade haft på sig de här kläderna under tiden han mördade familjen. Och sen hade han bytt till pyjamasen när han tuttade eld på huset.
Okej.
Okay. Varför han nu skulle ha gjort det.
Yeah. Det är fortfarande speciellt att välja pyjamasen.
Jättekonstigt. Mm. Det som var konstigt med de här blodiga kläderna som de hade hittat i tanken på misofabriken var att de var alldeles för små för miso. Nej.
Bra. Perfekt.
De var alldeles för små för Iwao.
Yeah.
Och då så liksom, det verkade jättekonstigt, och de höll på att prata om massa så här hur kläderna var märkta, vilken storlek det var och sådär. Och till slut så hävdade åklagaren också att kläderna hade krympt i tanken.
Av miso.
Eftersom man legat där i 14 månader. Jag tror inte att det är korrekt. Liksom. Nej. Jag tror inte att det funkar så.
Också hur sällan städade de sin tank?
Inte så ofta tydligen.
Men inte längre sugen på miso-soppa.
Nej, jag vet inte exakt vad tanken innehöll.
Nej.
Men i mitt huvud så är det miso i den.
Ja. Som pasta.
Typ. Shizuoka District Court, alltså, ja, läxade upp polisen för hur de hade behandlat Iwao under förhören. Och så avfärdade de då delar av det förhöret som hade gjorts med honom, i och med liksom hur han hade blivit behandlad. Men det räckte inte, för den 11 september 1968 dömde 3 stycken domare, som liksom, man har inte jury på samma sätt i Japan, utan 3 domare, dömde Iwao Hakamada till döden genom hängning. Japanska boxningsförbundet hävdade att det var fördomar mot boxare som hade bidragit till att han hade dömts för det här, eftersom det inte fanns jättetydliga bevis.
Det är så att det är så, de är våldsamma liksom.
Exakt, mm. Och även pressen var så här. Ni hade redan bestämt för, liksom, nej, pressen hade redan från början börjat hänga ut honom som skyldig, mm, just för att han var boxare och så. Och Iwao överklagade det här till högsta domstolen, men de fastställde hans dödsdom 1980, alltså typ 12 år efter han hade dömts.
Oj, shit.
Men han har fortsatt hävda sin oskuld, och i ett brev till sin son skrev han: I will prove to you that your dad never killed anybody, and it's the police who know it's best, and it's the judges who feel sorry. Vänta.
Han var inte en svinbrandskribent.
Nej, eller så jag som inte... I will prove to you that your dad never killed anybody, and it is the police who know it best. Ja, polisen vet då det.
Vet det.
And it is the judges who will feel sorry för att de har dömt.
Just det.
I will break this iron chain and return to you. Så lite halv, så här, han verkligen kämpa på.
Men vad händer nu då?
Vänta. Det som hände då var att så här, justitieministern skrev aldrig på hans dödsdom, eller liksom den utfärdades, eller den genomfördes aldrig, så han blev aldrig avrättad, utan han satt i sin isoleringscell och bara väntade och väntade, och han fick inte prata med några vakter, han fick inte prata med några andra liksom inmates och sådär. Men Iwao, hans familj och hans advokater, de lät sig inte nedslås av den här 1980-nekan på det hans överklagan. Utan de fortsatte att leta efter nya bevis, fortsatte att överklaga, fortsatte att be en ny rättegång och sådär. Gång på gång så fick de dock avslag. En av domarna som hade varit med och dömt Iwao 1968 berättade i samband med ett upprop 2006, där fler än 500 personer liksom var involverade, bland annat 2 andra professionella, liksom mycket yngre boxare var med, att den här domaren, han berättade att han hade varit osäker på att Iwao var skyldig redan 1968 när han dömdes, men han hade inte lyckats övertala sina 2 mycket äldre kollegor. Så därför hade liksom det blivit en sån hung jury typ. Och Iwao hade dömts till fördel för liksom vad de här 2 personerna, majoriteten, tyckte då. Och 2008 testades DNA från kläderna som de hade hittat den här tanken.
Just
igen.
Det, DNA!
Och det fanns liksom ingenting som visade på att Iwao hade någonting mer om att göra de här kläderna.
Kunde man se om det var... familjen. Om det faktiskt var familjens.
Det vet jag faktiskt inte.
I och för sig, jag tänker det, men det är inte som att de har tog, det är inte, de kanske inte tog tissue från dem. Nej. När de dog heller liksom.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen info. Nej. Om det. Men 2011 och 2012 testades av de här liksom DNA-testerna igen och bekräftades att det var inte Iwao. Så i mars 2014 så släpptes han från fängelset och beviljades en ny rättegång.
Nej.
Mm. Och han är den 6:e personen i Japan som har blivit dömd till dödsstraff och sen fått en ny chans till rättegång. Så det är tydligen inte så vanligt.
Aj.
Och 4 av de här 6 har då fått resning och blivit fria och sådär. Men ju, när han då kom ut, det är som hans mentala hälsa har ju påverkats helt sjukt dåligt.
Han måste vara galen.
Han
har suttit isolerad.
Mm, och han har, apropå att vara liksom... uppstånden astekgud, yeah, så har han också haft lite sånt att han vet att gud, att någon har besitter honom, att sådär, så att han mår liksom inte bra mentalt, vilket man ju verkligen kan förstå. Kanske inte fysiskt heller, för han är ganska gammal nu. Och i juni 2018, alltså för ett år sedan knappt, drog högsta domstolen tillbaka hans frigivning. Va?
Nej!
Mm. Men han slipper sitta inne på grund av hans höga ålder. Och det ska upp i rätten igen och du vet sådär.
Men vänta, baserat på vad?
Jag vet faktiskt inte, jag förstod inte riktigt.
För att de här, om de här jävla kläderna inte hade någonting med honom att göra.
Mm. Det är helt sjukt.
Hur gammal är han nu?
Han är då född, vad sa jag, 1936. Han är 2 år äldre än min pappa, han är 83.
Alltså du är så snabb.
Mm. Men han ser mycket äldre ut. Alltså han ser, och han ser skjutsliten ut, såklart.
Men det är ju helt sjukt.
Mm. Det är hemskt. Det är så hemskt verkligen. Och hans dom och hans fängslan har ju då såklart väckt mycket uppmärksamhet i Japan. Och framförallt i Japan, men säkert i liksom övriga världen också. Mm. Och det har ju också gjort att man har liksom den här tvekan på dödsstraffet där. Och Japan är väl typ den riktiga så här, demokratin i Asien som har
dödsstraff.
Nu i 2019, i januari 2019, så har en person som heter Shigemi Mori, som är en annan, liksom också en professionell boxare fast en ung då, bestämt sig för att göra en manga-serie som är baserad på Iwaos liv för att uppmärksamma den här liksom orättvisa rättegången och behandlingen av honom. Och jag gissar att det bara är to be continued, för han lever fortfarande och han är på fri fot, men han har liksom, han är inte fri, vad säger man, han har inte fått resning för brotten.
Och när, men det ska upp i rätten igen.
Ja, men jag vet inte när.
Men det där är ju helt jävla sjukt.
Så sjukt.
Men också, fan, hur länge satt han inne, sa vi?
Alltså han satt inne från 68 till 2014. Så det är alltså 46 år, tror jag.
Jag ställer bara en fråga för att du skulle få räkna med matte.
Tack.
Men alltså, tänk dig att sitta isolerad.
Så
alltså,
länge.
Jag tänker att...
Men han måste ju haft en så stark övertygelse om att han ska få komma ut. Jag tänker annars, typ begår man väl kanske
själv. Man kan ju inte det. Nej. Det är det som ger mig man så jävla panik. Mm.
Alltså det man, kan ju man kan ju matstrejka. Det finns ju massa sådana störiga fångar som har gjort det. Som har,
det finns verkligen många störiga fångar som har gjort det.
Men det var ju, Casefall har ju gjort Ivan Milat.
Just det.
Han hungerstrejkade ju 9 dagar.
Oh, gud, jag hade aldrig...
Den har jag lyssnat på, de här 5 delarna av The Belangian Killer.
Har du gjort det? Jag föll ur, kan man säga.
Jag har lyssnat på alla.
Okej, okay, hur var det?
Ja, men det är ju skitintressant. Jag har ju tänkt att jag ska göra Ivan Milat och jag är glad att jag inte gjorde det eftersom Casefall tog 5 timmar på sig och dokumenterade det.
Vet du vad? Du hade läst på en kvart.
Tack. Men den är jättespännande. Ja, men det här var ju hemskt och man
får
ju
panik.
Och jag vill igen prata om den här bra filmen med Kevin Spacey där de ifrågasätter dödsfallet. De gör liksom så här, vad händer om man... Jag menar det.
Vad händer om man...
Tänk om det faktiskt är en oskyldig man eller kvinna som döms till döden.
Nej, alltså minsta, alltså utöver typ att det liksom inte fan är moraliskt rätt med dödsstraff, så är det också bara så här, dödar vi en oskyldig? Jag fattar inte hur man ens kan vara för dödsstraff bara på grund av den anledningen.
Alltså verkligen, bort med dödsstraff everywhere.
Bra, min talman. Bort med dödsstraff och magiker måste erkänna att de är utbrytare.
Ja, så bra. Att med de orden så vill vi tacka för den här veckan.
Stora orden.
Och så vill vi uppmana alla lyssnare att gå med i vår underbara poddgrupp på Facebook som heter Mord mot mord podcast. Vi har snart 7000 medlemmar där, vilket är så exciting för mig. Jag är helt fixerad vid den siffran. Det är som när jag räknar pengar, nu räknar jag medlemmar. Alltså för att jag gillar...
Det går uppåt.
Det finns ingenting jag älskar så mycket som att följa fondutveckling och sånt där.
För det skulle jag säga att du är ganska snabb på att godkänna medlemmar.
Ja.
Du släpper in på löpande band.
Det gör jag.
Mm, det är bra. Ja. Jag gillar det. Det känns väldigt tryggt.
Så gå med där. Och så kan ni följa Karin på Instagrams. Där hon heter @karinlondre. Och jag heter @sandelanna. Och önska fall där och inte i gruppen som vi ser ibland.
Ja, exakt. För då kommer vi inte ta dem. Var det här en önskning?
Nej.
Anna, du har blivit så himla bra på att googla.
Tack.
Vill verkligen säga det.
Tack.
Och tack till er som lyssnar.
Tack till er också. Ni med.
Ni är också bra på att
googla. Men någon dag, nu ska jag säga en sak som jag inte har förankrat med dig.
Ja.
Jag tror att vi snart här i något avsnitt ska ha massa bara lyssnar stories som vi har fått in. För att jag vet att vi har fått in ganska många.
Ja, men det ska vi ha. Bra, tack.